Hej och varmt välkommen till podcasten Med mina ord. I den här podden kommer jag att intervjua människor som på olika vis lever lite i marginalen, men ändå precis här, mitt i Stockholm. Jag heter Susanne Boll och är en före detta psykolog och journalist, numera författare och poddare. Sen 8 år tillbaka jobbar jag en förmiddag i veckan som volontär på ett café som ligger intill Mariatorget på Söder. Det kallas Café Söder och drivs av den ideella föreningen Ny Gemenskap. Det är inte ett helt vanligt café. En del av våra gäster lever i hemlöshet och fattigdom, andra med psykisk ohälsa och somliga i ensamhet. Många lever eller har levt med missbruk och andra har flytt krig och förföljelse. Till oss får vem som helst komma, i precis det skick man befinner sig. Jag är glad att göra den här podcasten i samarbete med Ny Gemenskap. En politiskt och religiöst obunden organisation som funnits i drygt 50 år och som förutom Södercaféet driver 4 liknande kaféer runt om i Stockholm. Många av de som kommer till kaféerna söker just gemenskap. Oftast har vi mellan 100 och 150 gäster varje förmiddag bara här på Söder. Så nu får man gemenskap alltid. Torsdagarna har kommit att bli min bästa dag i veckan. Och jag har insett att det är exakt 0 skillnad mellan mig och de jag möter på kaféet. Jag har bara haft mer tur i livet. Jag har också insett att vem som helst kan falla igenom samhällets skyddsnät. Du eller jag. En uppsägning, en ekonomisk krasch, en skilsmässa, sjukdom, några obetalda hyror. Och så står man där. Framför en kafédisk på Söder och undrar vad som hände. Om det vore jag som stod där skulle jag vilja bli sedd som människan bakom det som syns utåt. Hon eller han med en historia som förklarar allt. Med podcasten Med mina ord vill vi krossa fördomar. Världen behöver höra våra gästers berättelser, så här kommer de med deras ord. I dagens avsnitt ska vi träffa Jacqueline som fastnade i beroendet redan som tonåring efter att en läkare ordinerat starka smärtstillande tabletter. Nu är hon 32 år och har kommit långt i kampen mot missbruket för sina barn.
Min nykterhet måste vara nummer ett.
Mm.
Och folk kan vara så här, hur kan du säga så?
Mm.
Dina barn ska väl vara nummer ett? Jo, fast utan mig och utan att jag är ren och nykter så finns det ju inget mig och barnen liksom.
Nej.
Så att jag måste ju till varje pris ta varje grej som har med missbruket och mitt tillfrisknande att göra på allvar. Slowing down, God, I miss her. There's so many things that cannot be undone. Really wanna stay, I could hold you every single day, never told you.
Hej och hej. Välkommen till podcasten Med mina ord. Jacqueline.
Ja, hej.
Hej. Hej. Jag tänkte att om du ville börja lite med att berätta om hur du hittade till kaféet här. Och lite grann om din bakgrund.
Men det var ju... Alltså jag halkade ju in i missbruksvärlden redan som ungdom.
Hur gammal var du?
Jag var 14 redan när jag fick, och det var via sjukvården. Jag tränade ju som sagt gymnastik på hög nivå. Och fick smärtor i kroppen. Jag hade jättebra betyg och jag kände att om jag inte kämpar för mig själv så kommer ingen annan att göra det heller. Liksom. För pappa, jag hade en pappa som var med mig till 100% tills jag var 3. Och sen så drog han. Och sen så har vi fått upp kontakten igen nu mer när jag har blivit vuxen. Liksom. Men mamma och pappa fick mig när de var äldre.
Okej.
Så att mamma var 46 och pappa var 49.
Ja.
Och jag har syskon på båda sidor, men det är bara jag som har, jag har inga helsyskon liksom, så det är bara jag som har de här föräldrarna.
Du är en sladdis.
Ja, men det var ganska fattigt liksom. Mamma och jag, vi hade det knapert. Jag bodde mestadels med mamma.
Mm, hon blev ensamstående med dig.
Ja, precis. Ja. Och så var jag hos pappa varannan helg ish, när han kunde. Så. Och sen när jag varit lite äldre så var det väl mer att jag valde själv liksom hur jag... Det var mycket kompisar och
sådär. Var 14 så...
Och när jag var 14 så fick jag de här smärtorna i kroppen. Och de gjorde utredningar, men det var sen som att de liksom... När de hade uteslutit liksom alla de här farligaste, liksom elakartade cancer och leukemi och alla såna här grejer, så var det som att de la locket på något sätt och bara, okej, men hon är ändå framgångsrik i gymnastik, hon är duktig i skolan, vi kan liksom inte... vi får ge henne smärtstillande så att hon ändå kan fortsätta. Så att de skrev ju liksom ut starka, alltså smärtstillande till mig, sånt som man ger liksom i palliativ vård. Alltså jag har ju jobbat inom vården själv sen nu i vuxen ålder. Och jag är ju som ett vandrande apotek, så jag har ju läst om allt och vet allt om de här medicinerna. Och jag hade de doserna som jag hade liksom är ju bara... Herregud.
Det var den behandlingen du fick.
Ja, och när man 14. Är 14 så gör man... Alltså, men det är klart, om läkaren säger att den här medicinen ska du ta liksom morgon och kväll, oavsett smärta eller inte, i förebyggande syfte. Och sen så här har du snabbverkande som du tar vid behov om det är så att de här inte funkar.
Oj, du fick den ordinationen.
Ja, så att det var liksom på schema hela tiden så här. Och sen så var det någon gång, då skulle jag byta medicin. Och då var väl första gången som jag kände att jag kände mig sjuk. Liksom. Jag mår inte bra. Mm. Men jag visste ju inte själv att det var abstinens. Liksom. Men det förstod jag nog för första gången när jag var 19 och vart gravid med min dotter. Och bestämde oss för att behålla. Och då slutade jag tvärt. Mm. Och då insåg jag att det här är ju abstinens liksom.
Hade du ätit i fem år?
Då hade jag ju ätit i fem år. Men jag hade ju redan bytt. Då hade jag ju redan gått igenom massa olika liksom opiater och opioider. Och sen redan börjat till och med handla lite svart vid sidan av. Och sådär, för att sjukvården... Det räckte med att ena läkaren slutade och så fick man en annan. Och den läkaren bara, men det här tänker inte jag skriva ut aldrig i livet.
Men då behövde din kropp... Det är redan,
ja, då var beroende. Jag redan fast liksom. Och det insåg jag verkligen då. Och det tog några år, som sagt. Jag bar på mycket ångest och så vidare. Och jag märkte också att de här medicinerna tog bort min ångest liksom.
Oj, ja.
Det var mycket ångest och rädsla för mamma och pappa att de var äldre och att jag skulle bli ensam, lämnad ensam kvar. Jag hade mycket empati för omvärlden och kunde liksom kliva ur mitt eget också och ville hjälpa alla hela tiden och rädda alla. Och jag kommer ihåg när vi var 10 och var i Bulgarien, min pappa är från Bulgarien då och mamma är från Pite. Och då var vi där en månad när jag var 10 kommer jag ihåg, och så åkte vi skulle åka från huvudstaden och ut till Svarta havet då på hotell. Och så åkte vi förbi gatubarn. Det var första gången jag såg gatubarn i mitt liv. Och jag var så här, stanna bussen liksom. Pappa säger till på Bulgarien att vi ska stanna bussen. Mm. Alla här har ju smörgåsar och grejer som vi kan ge. Mm. Och pappa försökte förklara att vi kan inte stanna. De kommer att, alltså de är farliga säkert. De kommer att liksom ha ihjäl oss. De är livsfarliga. Och jag var, men nej, men det är bara barn. Stanna bussen. Alltså jag var helt så där, vi måste ge maten till dem.
Du ville hjälpa till.
Ja, ja. Så att mycket det också. Att jag känner att jag har väldigt lätt att känna med människor. Även om jag egentligen kanske inte vill och orkar alla gånger så gör jag det. Och det hjälpte ju de här medicinerna också emot. Att liksom skärma av. Mm. Så att det var väldigt svårt att inte tycka att det här var ju världens bästa preparat. Liksom.
Jag förstår det.
Det gör inget om ni inte kommer på vad det är. Jag kan äta de här. Det blir perfekt. liksom, tyckte jag.
Och de här smärtorna i kroppen kan
det... Och det försvann också. Alltihopa försvann. Men idag har jag ju fått diagnoser liksom. Men jag tror ju även att mycket är förslitningsskador och liksom sånt som är liksom... Jag kommer ihåg, för pappa är ju själv elitidrottare och höll på mycket med gymnastik också från Bulgarien. Mm. Jag kommer ihåg att han sa åt mig när jag var 16 redan att du måste lägga ner nu liksom. Och jag var så här, nej men det är nu det börjar gå bra. Alltså det var ju verkligen så där, jag bytte förening och för att jag kunde inte klättra längre i föreningen jag gick i från början. Mm. Så till och med tränaren sa åt mig liksom att det smärtar att säga det här för du är min egen gymnast, men du borde byta förening så att du kan klättra hur långt du vill liksom.
Ja.
Så att jag gjorde ju det och pappa sa nej, det är nu du ska lägga ner, du kommer förstöra kroppen.
Han kände det, han sa det,
du måste ju förstå att när du gör de här volterna från så höga höjder och landar barfota på stumt golv, och man gör ju inte en sån volt om dagen eller per träning.
Nej, och med en kropp som då är dämpad av smärtstillande, så du känner inte riktigt kanske om du gör det illa heller.
Första åren så var de ju inte det, men sen så var det ju verkligen så. Men folk är ju så här, har du inte, men gud, och är det därför du har fått det? Och du måste ju ha brutit så mycket ben och så här. Fast nej, men det är tvärtom. Mm. För man lär sig ju hur man ska landa för att inte skada sig. Vilket inte underlättade för att, liksom, för att man skulle sluta med sporten. Allt som går bra är ju någonting man vill fortsätta med.
Men när du blev gravid som 19-åring, fortsatte du med gymnastiken då också? Då fick du sluta med alla mediciner
då,
och opiater?
Jag fick äta Citodon i väldigt låga liksom, doser. Jag gick på specialistmödravården då.
Mm.
Men jag åt ju ännu lägre än vad läkaren liksom rekommenderade. Men de ville ju lägga in mig först egentligen av att trappa ur de här starkare. Men jag var såhär, nej, jag vill inte ta en tablett till. Liksom för det här barnet.
Nej.
Blir det missfall så blir det, men jag vill inte ta en enda.
Nej, okej. Oj, så det blev en abrupt av trappning av allting.
Ja, det var verkligen det. Så med facit i hand så kanske inte det kanske var det bästa, det vet jag inte. Men det gick bra. Jag låg en vecka och vred och vände mig. Och det har jag min kära mamma ändå att tacka för idag. Samtidigt som ibland jag kan också fundera på att varför lät hon det gå så. Mamma är uppe i himlen nu.
Mm.
Sedan 3,5 år tillbaka då. Så att det är tungt. Men det är många gånger man har funderat över att hur kunde hon liksom låta det gå. Låta läkarna skriva ut det här till mig. Men samtidigt så är det hon som har sett mig och lida på det här sättet. Ja. Det är hon som har varit maktlös. Det är hon som har sett mig vandra fram och tillbaka gråtandes. Liksom jag som alltid brukar vara så...
Med smärtor. Och nu är du plötsligt borta. Du ser
och jag
ut.
Som brukar vara så liksom prestigefylld och livsglad. Och liksom helt plötsligt bara är otröstlig. Och inte... jag säger det liksom. Hugg av benen, säger jag.
Oj, amputera
dem, ta bort dem. Liksom. Jag vill inte ha dem. Det började liksom i smalbenen och det kändes typ som tandvärk nästan, fast i benen liksom.
Det vet alla som har haft
eller
det.
Eller migränanfall, det där molande liksom, i skelettet kändes det som att det satt.
Och då såg hon att det där hjälpte och då lät hon det vara, att du såg ut och må bra, fast du hamnade i ett beroende.
Jag vet inte, jag kan känna att... Jag skulle, med facit i hand, så med mina egna barn nu, så skulle jag ju vara väldigt restriktiv. Men det är ju för att jag har sett baksidan av det. Men jag kan ju förstå mamma också, den här maktlösheten.
Ja, men verkligen. Hur gick det sen då? Då fick du barn?
Sen fick jag barn när jag var 19 och tänkte att nu har jag liksom hoppat av alla smärtstillande. Nu har jag fått barn, nu ska allt bli bra igen. För att smärtorna försvann också under graviditeten. De kom och gick. Och då tänkte jag så här, men i och med att de kunde ju bara dyka upp, då kan de ju lika gärna bara försvinna. Så jag tänkte, nu är de kanske borta för alltid liksom, tack vare den här graviditeten. Att vi börjar kolla så här hormonellt, det kanske är någonting sånt.
Mm, precis.
Och jag var så glad över det. Liksom. För sista trimestern av graviditeten så var alla de här smärtorna helt borta. Mm. Jag kräktes ju liksom alla 9 månader, 10 gånger om dagen. Men jag sa det, jag är skitlycklig över det. Mm. Kom ut från toaletten med spya på mig och bara, ja men det gör ingenting. Så länge jag inte har ont så är det lugnt.
Ja.
Så jag var bara glad att jag inte hade ont. Liksom. Ja. Men sen på BB då kom ju de här smärtorna tillbaka som en käftsmäll.
Alltså redan direkt efter förlossningen.
Ja, och jag var ju själv bara 19 år. Man är ju bara som ett barn liksom, ja. Själv. Men jag skulle ju amma, det var ju så viktigt också, sa alla.
Ja.
Och kämpade med det och det gick inte heller, hon ville inte och det var jättesvårt och jättejobbigt och jag hade och då var det ju smärtstillande återigen. Och då var det ju liksom ännu starkare preparat, för nu ska ju hon klara av också att vara mamma och ta hand om sitt barn. Och ändå så ammade jag, men då var men just den här medicinen går ihop med amning, okay. Liksom, trots att den är stark och så vidare. Och jag var så här, men ni får lova det då, liksom, att det är okej.
Okay. Mm.
För jag kände ju någonstans också att jag måste ju klara av att ta hand om henne och det kan jag inte göra när jag mår så här.
Alla, de tänkte som din mamma, att bara hon mår bra.
Ja, på ytan, ja men precis,
som det ser ut.
Som det ser ut, ja.
Men, på
men det var ju som en jävla rävsax att kliva i. Så att jag liksom av och på under hennes uppväxt också, av och på liksom kämpa och hålla i det. Jag lyssnar väldigt mycket på alla andra hela tiden.
Mm. Fick du utskrift av läkare då eller hamnade du i ett missbruk vid sidan av
då
vården?
Då var det läkare, men sen var det ju, till sist så var det ju typ att jag vart... Ja, men det har varit ett så stort problem så att det har varit liksom så här, nej men nu får vi vända oss till beroendecenter. Och då gjorde de liksom ett kors på mig när det gäller opiater, att det får inte skrivas ut liksom. För
på
att
vilket sätt
har
det varit ett problem?
Nej men på grund av att de slutade skriva ut,
ja.
Och då började jag köpa svart liksom.
Ja,
och då
det
vart det ju lite hipp som happ. Ja men ta det här är bra. Man hade ingen aning om vad det var man stoppade i sig.
Nej.
Och då gick det ju bara ganska fort ut för.
Jag förstår.
Och det var efter, då hade jag faktiskt fått en son också. Och jag hade flyttat ut på landet, jag och barnens pappa och barnen. Och det var efter det som det gick liksom käpprätt ut för när de liksom dels så fortsatte de ju inte att liksom undersöka, utan det fick jag ju plocka upp själv sen igen och liksom kräva att oavsett om det står ett kors på mig liksom, så är ju det av en anledning, men då kräver jag också att jag vill verkligen ha, jag vill att jag orkar inte liksom.
Nej.
Jag orkar inte ha de här smärtorna.
Gå till botten med varför de finns och inte bara dämpa smärtan
med och just det, för så var det ju när dottern föddes, så var det faktiskt bara en vikarieläkare, för min läkare var sjuk, som sa så här, har man någonsin kollat din sköldkörtel och dina värden där? Jag bara, nej, eller jag vet inte, jag har ingen aning. De har ju tagit alla möjliga prover där sedan jag var yngre. Jag har ingen aning, jag vet inte. De har ju tagit ryggmärgsprov och allt de kan ta, så det borde de ha tagit.
Mm.
Men hon kollade, hon lusläste verkligen. Hon ville verkligen hjälpa mig. Och sa det att man har aldrig tagit det provet. Och det är bara ett enda blodprov, det är hur lätt som helst att kolla. Och då sa hon ju det, att det är inte konstigt att din kropp mår som den mår. Att man har symptombehandlat hela tiden.
Jaha.
För du har hypotyreos och din sköldkörtel svajar. Alltså,
okay.
Det var så här och det är hormonellt. Vilket förklarar varför graviditeten kan kännas bättre eller sämre under graviditeten. Det gav mycket svar.
Ja.
Men kanske inte svar på allt liksom. Jag visste ju att det kanske inte var hela, men då fick jag ju liksom det vaccin som då är, alltså det är ett naturligt,
just det, som är väldigt T4, svårt att få,
eller vad det nu heter. Ja. Det är ju naturligt liksom i kroppens egna produktion, men min kropp kan inte producera det på det.
Just det, så fick du hjälp med det.
Men sen så liksom gick vi vid, barnens pappa var ju så här, män kan ofta vara så, eller liksom personer som står vid sidan av, att de ska fixa en liksom. Det ska bara fixas, du ska gå till botten med det här och du ska lagas. Och jag var så här, till slut var jag så här, men du måste sluta, för att liksom jag har förlikat mig med nu att det är så här. Jag kanske aldrig kommer få veta exakt vad allting beror på, utan jag får bara dela med det och hitta sätt att leva med det. För att det blir bara jobbigt att hela tiden jaga ett svar.
Mm.
Och så blir man besviken, besviken,
mm.
besviken.
Mm.
För då fick han reda på det när han forskade vidare om det här, att alla kan inte omvandla det här ämnet. Även om du får medicin för det, så kan inte alla i kroppen omvandla det här ämnet till T4.
Okay.
Eller om det är T3 och så tvärtom.
Så dina problem var kvar? Du hade liksom...
ja, mycket av problemen var kvar. Och jag fick borrelia som jag gick med i typ så här ett halvår. För att det vart också lite så här, ja men hon har ju smärtor, hon har ju det där och det där. Mm. Och jag hade åkt på min första behandling också. Och det var mycket...
beroendet då?
Ja, precis. Och då hade jag åkt iväg på min första behandling och det var så mycket broms där. Så jag kommer ihåg att jag fick den där stora ringen.
Mm-hmm.
Men jag orkade ju inte, jag var ju abstinent och jag orkade inte lägga någon tanke vid det.
Hur många år har det gått där? Var är vi då i tiden? Hur stora är barnen?
Då var sonen 2.
Mm.
Och dottern var ju då... hon är ju 5 år äldre. Så att då var ju hon 8 då.
Mm.
Eller 7. Hon skulle fylla 8.
Var det första gången som att det blev så pass problematiskt med beroendet?
Så att jag valde att nu behöver jag åka iväg. Liksom. Ja. Och jag berättade för min syster. Jag berättade liksom för folk runt omkring. Att, för min chef på jobbet.
Mm.
Att liksom jag har de här problemen och det är så här det ser ut, men jag vill inte fortsätta ha dem och jag vet inte riktigt hur jag ska göra, för att jag klarar inte av det med ren viljestyrka och jag klarar inte av det att göra det på egen hand liksom.
Nej,
så att alla stöttade ju mig, alltså chefen stöttade mig, familj stöttade mig. Problemet var väl bara att jag tyckte inte att den typen av behandling passade mig. Så att jag hoppade av.
Mm.
Och tänkte att jag kan ju faktiskt, det finns andra metoder.
Mm.
Bara att det tog väldigt lång tid innan jag hittade min metod.
Hur många år tog det?
Ja, men det var ju, för jag ville ju ha, jag hade ju missbrukat liksom väldigt mycket, det var ju buprenorfin då.
Mm.
Vilket man får, det är något som heter LARO-behandling.
Uh-huh.
Som man kan få, från början så var det enbart för heroinister. Främst också intravenös användning.
Men det var inte, där var inte du?
Där var inte jag, jag har aldrig hållit på med heroin faktiskt. Men peppar, jag hade lika gärna kunnat göra det.
Mm.
Men någonstans i samma veva så gjorde man om de här reglerna till att det räcker med att du är opiat eller opioidberoende så kan du få LARO-behandling. Och då får man då buprenorfin som är en underhållsmedicin. Det är en opioid. Men du, när man är beroende av opioider och opiater så slår inte det på samma sätt i ens kropp som det gör på en annan. Skulle jag ge min dos till någon som inte är beroende, då skulle personen dö liksom,
med
en överdos. Okay. Mm. Så är det.
Men man kommer
så fort upp till den här gränsen. Och folk är så rädda att du ska ta överdos på de här medicinerna. Men det går inte. När man är beroende och är van med de här medicinerna. Mm. Det spelar ingen roll om jag skulle stoppa i mig 30 sådana tabletter. Det är som att kroppen kan bara ta upp en viss. Kanske 18 milligram tror jag, eller 16 milligram tror jag de har kommit fram till, eller något sånt där. Resten rensar kroppen bort, den kan inte ta upp mer.
Men hur mådde du i det här? Hur levde du? För det låter ju som
alltså,
att det var otroligt.
Jag levde väldigt liksom hela tiden ovanför vattenytan. Och på och av. Och så jag och barnens pappa var också väldigt mycket på och av.
Men ni levde som en familj ute på landet fortfarande?
Men sen så levde jag väldigt mycket i hans viljor och hans drömmar, tror jag. Mycket kom jag på sen också.
Mm.
Och vi har sett väldigt olika på livet och uppfostran och barnen. Och inte dragit lika alla gånger.
Och det tog slut så småningom också.
Ja, och jag har ju alltid blamat mig själv att allting alltid har varit mitt eget fel. Och alltid fått liksom känt att jag behöver börja samtalen med att jag vet att jag har gjort fel, jag ber om ursäkt. Men Och jag har känt att jag har aldrig kunnat liksom få stå upp för vad jag tycker och att det här är fel eller det här är liksom inte bra för barnen, för att jag känner alltid att jag har inte ryggen fri, så att vad jag kommer med liksom, och jag är redan i underläge.
Ja, för att du har beroendet, ja. Så du har ett dåligt samvete hela tiden.
Ja. Jag har ju ändå det, jag går i köp ju ändå det här svart, så vad har jag att komma med sen när man börjar gräva liksom. Mm. Så att jag var hela tiden liksom och vacklade och tänkte alltid att hoppas att magkänslan har fel. Jag tror jag övertänker, jag överdramatiserar. Men det har ändå alltid visat sig att jag har inte haft fel liksom. Var det än har hjälpt så har det varit stämt, även om jag har önskat att det inte ska göra det.
Vad fint att du har kommit på det nu.
Ja,
till sist.
Jo, men jag har verkligen
har du liksom vetat.
Att jag har känt liksom att liksom sluta lyssna på alla andra hela tiden. Som tycker att det här borde vara bra för dig. Eller det här, trots att jag kanske har i praktiken genomgått det här under flera år. Men personer som rekommenderar det här och det här kanske aldrig har gjort det. Eller precis i början av skedet.
Mm.
Och då ska jag lyssna på den personen och ja, men det låter bra liksom. Mm. Och sen så bara, nej, fast jag borde lita mer på mig själv liksom. Och det var när jag började göra det som det faktiskt vände liksom.
Vill du vara med och stötta med mina ord så swisha ditt bidrag till 95331. Allt överskott går till att förbättra Ny gemenskapsverksamhet och situationen för våra gäster. Läs gärna mer på hemsidan www.nygemenskap.org. www.nygemenskap.org.
Vad hände? Hur vände det?
Nej, men jag gick ju på beroendecentrum där då hade de inte metadon där. De hade buprenorfin. Och jag kände hela tiden att det är någonting som saknas. Så det var sidomissbruk hela tiden.
Vad betyder sidomissbruk?
Att man liksom känner, man har sin underhållsmedicinering. Och det är ett hårt program, den här LARO-medicineringen. För många tänker att men det är ju bara ett sätt att fortsätta knarka. Mm. Att du får liksom knark utskrivet.
Mm.
Fast det är ju inte riktigt så det är. För vill jag fortsätta knarka, då kan jag gå till grannen eller någon annan och köpa det här. För det här är ett hårt program där du måste åka in och hämta din medicin första tiden. Så är det varje dag, 7 dagar i veckan. Det spelar ingen roll om det är nyårsafton eller julafton eller vad det än är.
Du behöver
du
åka in och visa.
Åka och hämta din medicin varje dag. Och du lämnar prover flera gånger i veckan. Och du träffar sköterskor, läkare. Och det är krav på sysselsättning att du ska gå en behandling vid sidan av. Så att jag har ju liksom hela tiden haft ögon på mig.
Mm.
Och folk som försöker att liksom dra upp mig och hålla fast vid saker och ting. Och jag fick LVM också och det var ju också en resa i sig.
För de som inte vet, vill du berätta vad det betyder?
Det är ju lagen om vård av missbruk. Och Sverige, vad jag vet i alla fall, nu ska inte jag säga till 100%, men vad jag vet och vad jag har hört så är Sverige det enda landet i världen som har kvar den här lagen.
Mm.
Den togs bort under tiden som jag hade LVM i Kanada. För först var det Kanada och Sverige som hade de här lagen kvar.
Hur var det för dig? Det
var fruktansvärt.
Vad betyder det rent konkret?
Det är ju att du får vård med tvång.
Ja, okej. Okay.
Du får tvångsvård. För att de anser att annars så kommer du dö på utsidan. Liksom.
Okay.
Men hur bra är det att sätta en människa i tvångsvård? Mm. Det är som att säga till någon att du ska bara börja på ballett. Så enkelt är det. Hur duktig tror du den här människan blir på ballett? Men jag hatar att dansa, jag hatar att stå på scen. Det spelar ingen roll, du ska göra det här.
Så
hur bra
det
blir det?
Nej, det hjälpte inte
det här,
dig.
Nej, och det finns ju statistik på det här att LVM, alltså tvångsvård, det dödar ju. Men det tar död på människor. Så enkelt är det. För de kommer ju ut, är förbannade på samhället, förbannade på att de har blivit satta i den här tvångsvården så att säga. För det är bara liksom, det finns ingen sysselsättning, ingenting, utan det är bara förvaring. Och du blir insatt med de som har psykoser, de som har psykiska problem, alla bara blandas i en enda kompott.
Och hur blev det för dig när du kom
och
ut?
Jag hade LARO-behandling och de blandas också i en kompott. Så att jag var ju tryckt på att jag skulle folk ville att jag skulle liksom försöka spara medicin åt dem och ge dem. Och gjorde jag inte det så fick jag stryk och bla bla bla. Så att jag åkte ju på en rejäl misshandel. Gjorde jag.
Oj, ja. Där på plats.
Ja, och jag har alltid varit sådana som, alltså det värsta jag vet är bråk, det är att skada människor, det är liksom att tjafsa. Så att jag har alltid hållit mig på min kant liksom. Mm. Men till slut så har det blivit så här, vem ska vi skylla på? Vi tar henne liksom.
Och då blev du jätteutsatt.
Ja, det blev jag. Och det var, till slut så var det också så här, många ville ju inte leva längre. Så att det var liksom vardagsmat, att man satt åt middag och de... Ja, nu går larmet. Ja, men det är den tjejen på rum 6. Hon har hängt sig, försöker hänga sig igen liksom. Och till slut fick man bara skärma av och bara försöka fortsätta äta.
När var det här?
Det här var, som sagt, nu måste jag tänka. Det här var när jag var tillsammans med mitt ex då, som gick bort i somras också i sjukdomen, tyvärr.
Missbrukssjukdomen.
Ja, och vi träffades då på den här behandlingen som jag gick på, den som jag hoppade av. Men gud, när var det? Min son fyllde 3 när jag kom ut.
Ja, det var när de var ganska små.
Så det var
också.
Ju 4-5 år sedan. Han är 7 nu. Så det var ju några år sedan då. Och min pappa bodde hemma hos mig också i min lilla etta. För att han och min lilla systers mamma separerade. Eller hon orkade inte längre liksom. Så att han flyttade in till mig. För annars hade han typ upp på gatan. Och jag kan inte säga nej.
Nej, oj.
Så då bor han i min etta också. Och sen när jag kom ut från LVM då skulle barnen vara i min etta också. Så jag och så pappa och så, ja. Nej, det var rörigt. Men under tiden
men var
jag
var... du ren då? Eller förutom att den här medicinen som du fick dagligen.
Ja, det var jag.
Det sidomissbruket, försvann det?
Ja, ett tag.
Ja.
Men jag var ju så här, jag tänkte att nu då, när jag kommer ut, nu är allt som vanligt igen. När ska vi börja ha varannan vecka? Och liksom då... Hur ska vi göra med allt? Och alla var så här, fast alltså, så enkelt är det inte. Utan du har ju levt i skyddad verkstad. Nu ska ju du liksom på utsidan klara av det här.
Hade du något jobb den här tiden?
Nej, jag har varit av med jobbet typ samma dag som jag fick LVM-et i princip. På grund av att jag hade gått alldeles för länge utan sjukskrivning hade jag gått hemma. Men det var ju också på grund av lite skuld och skam. Jag menar, det här med missbruket visste ju min chef om.
Mm.
Men under tiden också när jag inte fick ha barnen. Jag mådde så dåligt av det så att jag kände att jag måste göra någonting. Jag måste hjälpa någon eller jag måste känna att jag gör någonting gott i världen. Ja, så att det var 2 som gick på samma då, Laro och Team som mig, som vi hade hejat lite på varandra och sådär, som var hemlösa. Jag tänkte, men jag hjälper de här 2 liksom, en tjej och en kille, de var inte ett par då.
Mm.
Men jag kände dem ju inte riktigt, men det slutade ju total katastrof liksom. Jag vaknade upp på intensiven, för jag hade ju tänkt att jag ska ge dem lite kläder, lite mat, sådär, men det vart liksom... Tjejen åkte hem, killen var kvar, men jag vet däremot liksom att han är en väldigt fin människa. Och kände av det liksom från att han är en väldigt bra, vi är väldigt lika varandra liksom, kunde jag känna. Men det slog slint i oss båda 2, vi hade varit vakna alldeles för länge, proppat i oss alldeles för mycket konstiga olika substanser liksom, så att det slutade i total katastrof. Men vi har setts efter det och pratat om det här. Och idag är vi liksom, kan vi höra oss av och prata med varandra. Och han, efter den här händelsen så fick jag in honom på ett behandlingshem. Och sen dess har han varit ren faktiskt.
Okej. Var är du idag?
Jag hittade ju hit till, i och med att jag hade provat laromedicinering med buprenorfin så många gånger och det fungerade inte eftersom att jag kände hela tiden att det var liksom det saknades någonting. Så det var det bara som en ytterligare kemisk fotboja i onödan. Så att jag har ju alltid tänkt tanken att liksom metadonprogrammet skulle vara någonting för mig. Men det har de inte där. Så att i min kommun, så att jag fick söka mig hit.
Okej.
Till Södermalm.
Ja.
På Prima Maria som ligger här borta.
Så du går på metadonprogrammet?
Ja, och det måste jag ändå säga har räddat livet på mig. Alltså jag, det varit en hel omvändning i mitt liv. Och jag kände inte längre att jag behövde sodomissbruka. Och jag kände inte längre att det behövde liksom dölja saker. Utan allt bara redde ut sig liksom. Jag klippte kontakten med alla aktiva människor. För att jag hamnade ju alltid i situationer som jag inte ville hamna i. Jag hade inte valt det själv. Men när jag väl hamnade i situationen så bara klickade den här instinkten in att jag ska göra. Jag ska liksom medla mellan alla så att ingen gör sig illa. Alla ska må bra. Det får inte hända någonting. Ingen ska skadas. Men det slutade ju alltid med liksom att jag hamnade i skottlinjen hela tiden. Utan att jag ens visste vad det var folk bråkade om.
Du ville väl. Och så
jag
kom
ville
du
så
i sista
väl.
Land,
ja.
Och så blev
och jag kände där. Bara så här. Det folk sa var bara. Men du måste tänka innan du hoppar emellan. Så där. Men jag kan inte tänka. Vad kan jag annars göra då för att inte hamna i sådana situationer. Ja, men sluta umgås med sådana människor som sätter mig i de här situationerna. Jättefina det... människor de också, men jag måste någonstans tänka på vad händer med mig och mina barn som behöver mig. Jag kan inte hjälpa alla, liksom. Det går inte.
Så du har kommit till den insikten?
Jag har ändå kommit till den insikten. Och barnens pappa har ändå, trots våra duster och att vi har varit väldigt osams många gånger... och har det väldigt knaggligt och jobbigt och sådär, så är det ändå en sak som han har varit klok i och försökt förklara för mig många gånger, att du försöker hjälpa folk så pass mycket så att det drabbar liksom dig själv och dina egna barn och din egen familj, liksom, att vi hamnar
i sådana situationer.
Ja, och att de kommer liksom efter, att jag ska hjälpa andra, och det gör att min pappa liksom, han fick bo kvar och det gjorde att jag kunde inte ha mina barn där.
Nej.
Och då sa han så här, men försök att tänka så här i varje val du gör. Det här eller barnen. Det här eller barnen. Och då har det inte varit så svårt liksom. Så har jag försökt tänka i allt, det här eller barnen.
Så du har fått skaffa en ny syn på livet på ett sätt.
Ja, men det har jag.
Och nya vänner och...
Det har jag. Och jag har haft jättefina människor på vägen. Och ja, det var mycket av den här tvångsvården ett tag och mycket viskleken. Vi har stor släkt och sådär, men jag kände mig sviken just för att det var ingen som hade varit hemma hos mig på flera år och sett ens hur jag bor. Men man gjorde gärna orosanmälningar för att mamma varit orolig över någonting. Ringer någon av syskonen och hon är så orolig för Jacqueline och hon har visat några bilder på några utslag här. Och nu måste hon ha börjat med heroin och sprutor liksom. Och jag bara... Jag har aldrig rört det liksom.
Ingen pratar med dig?
Nej, och det rings runt liksom till alla. Och alla ringer in och ger samma orosanmälan. Och det har aldrig hänt liksom. Nej. Och sen så skickar jag bilder på. Men mamma, här är bilder på barnens utslag. För jag sa ju till dig att vi har haft samma utslag allihopa. Här har du de bilderna. Och hon bara, men gud förlåt. Och jag bara, men nu är det ju för sent. Nu har ju alla ringt runt och jag får inte träffa barnen liksom.
Nej, viskleken.
Men sen uttryckt. Så har, ja men det är verkligen viskleken. Istället för att faktiskt då ring mig. Fråga, hur mår du Jacqueline? Knacka på min dörr, hur mår du? Och om det fortfarande känns så pass oroligt. Då tycker jag att man bör göra en orosanmälan.
Ja.
Det tycker även jag.
Men fråga dig först.
Ja, men kom förbi och kolla läget istället för att liksom bara gå på vad den och den och den har sagt till den och den hörde av den.
Ja.
Ta reda på det själv. Liksom.
Hur det ser ut.
För att det kan vara förödande att ringa till myndigheter med information som man egentligen kanske inte har kollat upp källor på alls. Nej.
Och du bor inte med dina barn nu?
Nej, jag hade ju dem varannan vecka igen när jag började här på Prima Maria. Men sen så var det ju... Då kände jag ju mig stark igen. Nu har jag ryggen fri. Jag kände att jag har samlat på mig så många månader, ett år eller vad det var, nykter liksom. Så att nu vågar jag liksom sätta ner foten och tala om att det här känns inte bra för mina barn. Eller det här känns fel. Mm. Vilket jag också gjorde. Mm. Just nu bor de hos min kära syster.
Mm-hmm.
Som ändå, visst vi har haft våra duster i missbruket. Och det har varit mycket okunskap och rädsla tror jag från deras håll.
Mm.
De har varit jätterädda att jag ska ta överdoser och att jag ska liksom försvinna. Men jag har försökt förklara att det inte är så allvarligt på mitt plan. Det är verkligen inte det.
Mm.
Men det är jättesvårt att förklara det och jag vill inte springa och jaga folk med liksom bevis. Så här, hallå, titta liksom så. Men när man har mina barn så kan det vara bra att veta vad mamma gör, vad mamma har, gör om dagarna. Hur pass hårt kontrollerad är hon? Hur långt har hon kommit i sitt tillfrisknande? Mm. Att inte vara orolig själv.
Ja.
Inte hela tiden behöva tänka det värsta tänkbara.
Ja, det är lugnande för alla parter.
Exakt.
Hur ser en vanlig dag
ut? Det slutade ju tyvärr med att jag tog ett återfall på benzodiazepiner, alltså lugnande medel, sista månaderna nu.
Mm.
För att det har varit så fruktansvärt tungt med barnen.
Mm.
Och jag har ju ingen annan att beskylla än mig själv. Fast egentligen så vet jag ju också att det hade inte sett ut så om mina barn och jag hade fått fortsätta att bara få ta en dag i taget och ha det bra.
Det är liksom. Som en ond cirkel.
Det är som en ond cirkel. Ja.
Får du bra hjälp nu då? Får du stöd?
Det tycker jag att jag får.
Ja.
Men jag tycker också att... att det fortfarande är väldigt mycket okunskap på sina håll.
Mm. Jag förstår det.
Även från barnens håll. Och min dotter ifrågasätter väldigt mycket. Men hon är bara 12 och jag... Vissa saker känner jag att hon är för liten för att jag ska kunna förklara.
Mm.
Utan det är så här, det är en sån här som bara... Det bara är så.
Mm.
Man får liksom säga det. Du kommer att förstå det när du blir äldre. Men just nu så det bara är så.
Ja. Så dina dagar är mycket tankar kring både att ta det ur benzo-missbruket
och kämpa? Ja, jag la faktiskt in mig. Det är väl skillnad på mig också.
Ja.
Det är något jag har vuxit igenom de här åren också. Tänkt att liksom, jag kan inte förändra någon annan än mig själv.
Nej.
Jag kan ju inte göra det hur mycket jag än vill.
Mm.
Så kan jag inte göra det. Jag kan bara förändra mig själv och genom handling visa saker. För att det spelar ingen roll hur många gånger jag säger, men jag lovar jag ska inte göra om det här. Om jag har sagt det 25 gånger och brytit det, vad är det som gör att de den 26 gången ska tro att nu menar mamma eller hon eller Jacqueline allvar?
Mm.
Varför skulle de tro det?
Gud vad starkt du har kommit till den insikten.
Ja, men man måste nog göra det, tror jag.
Ja, och då får man ju också makt.
Ja, men alltså och sen sluta att liksom hela tiden... Det måste inte vara någons fel.
Nej.
Eller och man måste inte alltid hitta någon som ska liksom stå för det här.
Nej.
Utan alla har sina sidor i den här spelplanen. Och just det här att man kan inte förändra någon annan än sig själv. Kan vi göra för att barnen ska ha det bra?
Ja.
Det är så jag har känt hela tiden. Även ifall det är så här, ja men det är barnens... Så där händer det inte. Det var inte så där det var. Nej, men det spelar ingen roll. Även när det gäller mig.
Mm.
Jag kan också känna, fast så där var det inte. Men det är så här barnen känner. Och det är väl det enda viktiga.
Ja.
Att det är deras känslor och det är det enda som vi bör fokusera på.
Och alla samma mål.
Ja.
Att de ska må bra och att du ska må bra.
Ja, och det är väl så
vad
jag
gör du
har
för
tänkt
dig själv
också. Det är väl där jag har hamnat också. Liksom. Att jag kan liksom inte... Som då när jag fick mitt LVM och då tyckte jag bara jag var arg på hela världen. Jag tyckte bara att alla, det var ingen som förstod och alla bara gjorde orosanmälningar som inte stämde. Men sen fanns det ju också väldigt många som faktiskt stämde. Det betyder ju inte att jag var liksom ett helgon för det. Utan jag var ju väldigt gravt nere i mitt missbruk och hade ju liksom börjat liksom glida iväg. Så... Så att det utesluter inte att jag behövde hjälp. Och att jag var... Att jag, för det är också väldigt lätt att liksom... Ja, men och då var det mycket sånt här och det var, stämde inte och det var inte sant. Och hit och dit.
Mm.
Men mycket var sant.
Mm.
Så att det är väl bättre att fokusera på det som var sant då istället.
Ja, titta på det.
Det är det enda jag kan förändra. Så det är väl det jag har fått tänka nu. När det kommer till det så är det så här, det här eller barnen. Men då har det blivit så här, nej. Min nykterhet måste vara nummer ett.
Mm.
Och folk kan vara så här, hur kan du säga så?
Mm.
Dina barn ska väl vara nummer ett? Jo, fast utan mig och utan att jag är ren och nykter så finns det ju inget mig och barnen liksom.
Nej.
Så att jag måste ju till varje pris ta varje grej som har med missbruket och mitt tillfrisknande att göra på allvar.
Och du gör det, och du gör de här sakerna för dig själv och kämpa för att hålla dig ren
och
för barnen. Och
just det här att be om hjälp.
Ja,
istället för att hela tiden säga att nej, men jag har inte gjort något fel, jag har inte gjort någonting, så måste man någonstans, jag är fortfarande där, att det måste ta ett tag för mig att landa i att, men gud, nu har jag suttit här och nekat och sagt att nej då, allt är så bra. Nu är jag ju där igen liksom.
Mm.
Då får man backa några steg och tänka liksom att nej, vad vinner jag på det?
Hur får du hjälp av andra i det här?
Ja, men jag samarbetar ju väldigt mycket med barn och ungdom nu, och de har ju satt in ett säkerhetsteam, tror jag det heter.
Mm.
Där jag, det var frivilligt då, så att jag tackade ja och pappa tackade nej, men nu har det inte är det inte frivilligt tror jag, från pappas sida, så att nu måste han medverka. Så att vi måste väl komma igång med det igen, för att jag, i och med den här benzoåterfallet då, så pausade vi det, eller jag pausade det och sa det att jag kommer att lägga in mig nu och jag kommer att behöva trappa ut det här. Men jag får ju den medicinen på samma ställe som jag hämtar. Det är bara att jag kommer vara lite mer hårdkontrollerad och behöva hämta flera dagar i veckan.
Okej.
Okay. Jag åker måndag till fredag. Från det tar mig liksom en och en halv timme.
Om du hade tre önskningar, vilka skulle det vara?
Fred på jorden är väl den största önskningen.
Bra, mycket fin första önskan. Har du något annat du skulle, om du fick önska dig tre saker?
Ja, men det är väl att få en stabil relation med mina barn igen. Komma från min lilla etta eller få upp gipsväggar som jag fortfarande står för att det går att göra. Jag har sett det med egna ögon och jag har byggt dem själv med egna ögon, men jag behöver liksom ekonomin för att göra det. Jag har sökt liksom extra peng från ekonomiskt bistånd, men de har tyvärr nekat.
Okay.
Men jag har verkligen mätt i en stor etta jag har.
Okay.
Så de kan så få sin egna
och barnen. Ja.
Gipsväggar och barnen.
Bra önskan. Två. Det kommer säkert du fixa. Du har fixat så mycket.
Försöker att vara lite mer ödmjuka inför det man inte vet så mycket om. Har man inte gått i någon annan skola så kanske man ska prova att byta skor en stund.
Mm. Så klokt.
Och se hur det är.
Ja.
Från deras håll liksom. Missbrukare är inte... Jag har ju sedan liten fått höra mycket om missbruk och kriminalitet. Att akta dig för de där, de är bara... Men det är de smartaste människorna och mest ödmjuka människorna jag har träffat. Och det är därför de flesta hamnar i missbruk. De måste bedöva sig. De är för hjälpsamma och för känsliga inför andra människor. Så att de måste skärma av. Och då glider man iväg. Liksom. Man hamnar mellan stolarna.
Och jag är så tacksam att du ville berätta din historia. För att det bidrar ju till det att...
Mm.
Krossa fördomar som folk har och visa på. Just precis det du säger. Jättetacksam för att du ville vara med. Ja. En sista sak. Mm. Har du någon favoritlåt som har betytt någonting extra för dig? Och varför? Om du vill berätta om det så går vi ut med den.
Ja, just att du säger det. Den är ganska... Jag upptäckte den ganska nyligen faktiskt. Den heter Verkligheten. Och den sjungs på svenska så att alla kan förstå den. Även barn och yngre. Och den skär i hjärtat när man hör den. Men den är så sann. Verkligheten med Sally Boy heter den.
Mm-hmm.
Och den får ni jättegärna gå ut med.
Då gör vi
Men
det.
Den beskriver liksom att vi i Sverige har det väldigt bra här. Och att hur det ser ut i andra länder. Och ibland så måste man zooma kanske ut. Men sen ska man inte heller alltid jämföra varandras öden och smärta och lidande heller.
Nej.
För man har rätt att känna att man mår dåligt oavsett. Så är det.
Helt sant.
Men den låten är den träffade väldigt hårt.
Då går vi ut med den
idag. Så det får ni jättegärna
idag.
Göra.
Är det någonting du tycker jag har missat? Eller någonting
nej.
Du vill berätta mer? Någonting du vill tillägga?
Nej, men jag vill väl flika kanske bara in min kära mamma då, som är uppe i himlen nu. Som har fattat mig väldigt mycket. Hon var min bästa vän också genom det här. Hon var lite... också spindeln i lite den här med all information så här som gick ut mellan alla liksom, och höll ihop oss som familj. Men jag kommer ihåg att hon var väldigt hon har lärt mig det här med att försöka och inte döma människor, och då sa hon alltid till mig så här: Jacqueline, glöm aldrig bort att det enda gången du ska se ner på en människa, det är när du ska hjälpa den upp.
Åh, vad fint.
Ja,
då jag beklagar att du förlorade din mamma och ja. Vi skänker henne en extra tanke, tycker jag. Det var väldigt fint sagt.
Ja, det är något jag kommer bära med mig, och jag försöker lära mina egna barn och andra människor.
Ja, vad fint. Med de orden går vi ut den här avsnittet av Med mina ord. Och vi tackar dig, Jacqueline, för du ville vara med.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Tack.
I deras ögon du kommer träffa änglar, hoppas att du hör dem. Världen den har blivit katastrof, folk de lämnar utan att säga hejdå. Helt seriöst, är det värt att hata? Kolla världen, den håller på att rasa. Vi var där, men vi tog oss hit. Tacka inte dina grabbar, tacka din familj.
Innan vi avslutar vill jag tacka Jacqueline som berättar sin historia idag, och Ny gemenskap som gör det möjligt för mig att göra den här podden. Tack Keep It Up för vignettmusiken. Och tack Magnus Silvenius Öhman och Daniel Ekberg på Bubblecast Media som klipper. Vill du vara med och sponsra podden, så swisha ditt bidrag till 95331. 95331. Allt överskott går till att förbättra Ny gemenskaps verksamhet och situationen för våra gäster. Vill du komma i kontakt med mig, Susanne Boll, så finns jag på Instagram där jag heter Susanne_Boll_. Även Ny gemenskap finns på sociala medier och heter där just Ny gemenskap. Tack för att du lyssnade. Vi ses nästa vecka. Hej då!
Be för dem, be för dig själv. Be till Gud, be till familjen. Be för Sverige, be för alla städer, be för alla.